Basse och Marit, brukar ni beställa hem mat med matbud någon gång?
Ja, det händer nog. Ibland vill jag ha en bit koreansk höna eller någonting liknande. Och då är matbudet det snabbaste sättet. Men jag gör det med lite dåligt samvete.
No, jag bor ju på landsbygden, så där har vi inte på det sättet sådana här matbud som swishar fram och tillbaka. Så att jag kan ju med gott samvete säga då att nej, jag brukar inte göra det, för det finns inte en möjlighet.
Ja, jag brukar inte heller. Det är någonting som gör mig alltid så där otroligt obekväm med alla sådana här servicesituationer. Jag vet inte varför. Jag tycker inte ens om att ha bordservering på restauranger liksom. Men hej och välkomna till Kulturpodden, och idag ska vi tala om arbete, synligt och osynligt sånt. Och vi som gör det är Sebastian Bergholm, Marit Lindqvist och jag heter Lasse Garoff. Och vi gör det alltså med anledning av en fotoutställning som du, Marit, såg på Hotell- och restaurangmuseet i Helsingfors, som dokumenterar matbudens vardag. Och så konstaterar vi att det finns ju en massa filosofi och litteratur som behandlar det här ämnet. Och just det här att hur världen går runt bara tack vare en jäkla massa simpelt knäg som på ett sådär märkligt sätt görs osynligt i samhället. Basse, vad är det du skulle vilja ta upp här i podden idag?
Ja, de här bilderna fick mig att tänka på Susan Sontags essäer om fotografi och att betrakta andras lidande. Alltså hon är ganska kritisk mot fotografier i det här av olika anledningar. Foto fångar inte den verklighet på det sätt som vi tror, utan återspeglar ofta det som man redan vill berätta med bilden. Så jag tänkte, kanske det finns någonting i den här essäboken som är värt att tänka på när man ser på fotografierna på de här matbuden.
Och du då, Martin?
No, jag tänkte ta fasta på en sån här svensk författare, musiker, förläggare som heter Anders Teglund, som har gett ut två böcker som handlar om matbud. Det utgår från hans egna erfarenheter, alltså när han under pandemin gav sig in i den här businessen. Så att det tänkte jag ta fasta på.
Och jag tänkte ta upp några historiska exempel, till exempel engelska kolgruvor och trälar i Norden innan kristendomen. Men först och främst, vill du, Marit, berätta lite om den här utställningen du var på då?
Jo, alltså det lag så Hotell- och restaurangmuseet i Helsingfors är en liten pärla till museum, tycker jag. De har många fina sådana små utställningshelheter, och nu har de alltså öppnat en sån här liten utställningshelhet som heter Ett matbudsdagbok, där de då under några år har de alltså dokumenterat matbudens arbete. De har gjort dels djupintervjuer, sen har de också gjort enkäter och sen har de också fotograferat. Alltså de har följt med några matbud i deras vardag och följt deras arbete. Och sen har man då kombinerat fotografier med olika citat av de här matbuden på den här utställningen. Och även om det är en ganska liten utställning, så tycker jag den är väldigt intressant. Det är kanske första gången man får insyn i en verksamhet som är väldigt synlig i vår gatubild idag. Men ändå är de här matbuden ganska osynliggjorda. Man vill kanske inte riktigt se dem. Och jag tänkte på det här när jag gick från järnvägsstationen i Helsingfors till Hotell- och restaurangmuseet som ligger i kabelfabriken Helsingfors. Jag gick alltså en sträcka på några kilometer. Och jag försökte räkna antalet matbud som jag mötte på vägen, och det var säkert det var 30 matbud som swishade fram och tillbaka där under den tidens gång. Och på den här utställningen då, som sagt, så vittnar de här matbuden om, det finns ju mycket som man kan sätta på pluskonto, det här med att man har en frihet, man har en flexibilitet och man kan ha möjligheten att balansera mellan studier och familjeliv och andra jobb. Det är ett väldigt självständigt arbete, man bestämmer själv sina arbetstider. Men på minussidan så har man då det här med låg ersättningsnivå. Man är missnöjd med de här olika plattformarna, alltså de har en ovilja att garantera en viss inkomstnivå. Man har inget arbetsskydd, man har ingen socialförsäkring och så vidare. Och det är också väldigt stor konkurrens om arbetsuppdrag. Och den här osäkerheten i det här arbetet finns ju där hela tiden.
Och säkert jättefysiskt krävande också att hålla igång på det där viset.
Ja.
Ja, det här var en spännande utställning, för att också i Åbo där jag bor så swishar de här matbuderna omkring på en massa olika mojänger, ofta sådana stora elcyklar, så att om man själv cyklar eller går får man lite se upp. Så att det som du säger, de är synliga och osynliga. Och de här bilderna på den här utställningen, så de ger en viss mänsklighet åt matbuderna, och om lite sådär dagboksaktigt då berättade deras historia. Men det var en bild som jag fastnade för, som på något vis tycker jag fångar in hela det här fenomenet. Det vill säga, det var en man som stod på en sån här motoriserad enhjuling i en hjälm som såg ut som antingen en racingstjärnas hjälm eller en astronauthjälm. Och det var någonting som var så absurt i det här att människor faktiskt balanserar omkring på sådana här märkliga enhjuliga elcyklar till och med och just så där swishar över ens pizza eller burgare eller höna, vad man nu beställer. Någonting i den här bildens absurdhet visar också, tyckte jag, eller förmedlar någonting av det absurda nätverket av dåliga arbetsförhållanden, att stadsbilden förändras och sättet som vi äter på förändras. Så att på det sättet, jättekul bilder.
När jag fastnar för en sån här bild där det är en sån här kille som går med en sån här matväska i handen längs gatan i Kampen, och det verkar vara någon slags vårvinter eller sen höst eller någonting, det är bara så här slask på vägen. Och jag vet inte, det var någonting med den bilden bara som kändes så omedelbart. På något vis kände jag av den där kylan och den där tröttheten som fanns där i den där bilden. Det är så där stämningsfull.
Ja, det är ju det som de vittnar om, de här matbuden, att besvärligt väder betyder ju mycket jobb för dem. Så att när det börjar regna och slaska och snöa, det är då de ska ge sig ut på vägarna, för då har de jobb. Och det säger ju någonting också om vår bekvämlighet, att vi vill inte gå ut i det där vädret och vi tvingar andra ut i det här vädret. Men det som jag också fastnar för här var det här med att det finns en bild där ett av de här buden lämnar ett antal pizzakartonger utanför en dörr i en trappuppgång. Och de här matbuden vittnar ju också om att de sällan har kontakt med kunderna som beställer mat. Alltså att 95% av kunderna så har de ingen personlig kontakt med, utan de får beställningen, de levererar den, kvitterar det och sticker därifrån. Och sen fastnade jag också för ett citat av någon av de här matbuden som vittnar om att folk ofta skriker osakligheter efter dem. Och de fattar ju inte att varför gör de det? Att de har ju inte gjort någonting illa, så att säga. Så att de är nog väldigt utsatta på många olika sätt och många olika plan, de här matbuden.
Ja, någon som nämnde just det här att det liksom känner av att det finns en stigma kring det där jobbet på något vis.
Ja, och till den här saken och stigma hör ju att det ofta är invandrare som gör de här jobben, sådana som kanske har svårt att sysselsätta sig när man kommer till Finland för att man inte kan språka och så vidare. Och så trycks man som på andra håll i Europa in i de här riktiga låglönejobben där det är svårt att arbeta sig upp på det där. Och så möter vi dem så där flyktigt, om ens alls, i gatubilden. Det som är spännande, tycker jag, med just bilden av matbudet är att också så som det ser ut när man möter ett matbud på en cykel till exempel. Oftast är det ju män, men häromdagen så var det faktiskt en kvinna som jag såg bakom en sån där mask, för att det är så kallt, så att de har ofta någon slags dukar över hela ansiktet så att man nästan bara såg ögonen. Och det slog mig att de här livliga, starka ögonen som tittar mot mig bakom den här matbudsuniformen påminner väldigt mycket om hur man kanske i väst porträtterar den muslimska kvinnan bakom burkarna, som man ser bara de här kraftiga ögonen. Så att de här bilderna påminner om den ikonografi som vi omger oss med, och kanske också ett slags bildspråk som inte är helt oproblematiskt, alltså hur man exotifierar folk. Det är inte alltså fallet, tycker jag, i den här utställningen, men alltså så som matbuden liksom ser ut, det passar in i ett sätt som vi exotifierar andra människor i västerländskt bildspråk, skulle jag kanske säga.
Jo. Coronapandemin blev väl, kan jag tänka, ett stort uppsving för de här matbudstjänsterna också. Folk skulle ju hålla sig hemma om de inte jobbar med sådana tjänster som var kritiska för att samhället skulle fungera. Och det slog mig det här att det var ju också då som man märkte att en massa av de där så kallade kritiska tjänsterna så var ju jobb som fanns i mataffärer och dagispersonal och städare och vården. Och många av dem var sådana ganska lågavlönade kneg just. Och frågan på något vis infann sig då att om det här är de där jobben som är de allra viktigaste för att samhället ska fungera, så hur kommer det sig då att de får så dåligt betalt? Och så måste de dessutom på något vis utsätta sig för den där smittorisken där.
Ja, alltså det där med lågstatusjobb är ju också, jag menar, det betyder ju också att det är ett lågtröskeljobb i det här fallet, just att det är ett enkelt sätt för till exempel immigranter och invandrare att komma in i jobb. Man behöver inte kunna språk och så vidare. Men just den här ersättningsnivån är ju alldeles fruktansvärd. De får en väldigt liten ersättning. De får ersättning per leverans. Och ersättningarna har också sjunkit efter covid-tiden på grund av utbud. Alltså man har ett stort utbud av matbud. Och sen ska det då balanseras med efterfrågan på leveranser, så att den här konkurrensen är väldigt hård om de här jobben. Och sen är det ju klart att de arbetstiderna är också ohemula på det sättet att den här rusningen är ju vid lunchtid och på kvällstid. Så det här är väldigt mycket dödtid. Det är väldigt svårt att få en hel arbetsdag och få en skälig ersättning för det. Och sen ska de ju av den här lilla skärven så ska de ju själva betala skatt, försäkringar, fordon, bränsle, reparationer, mobil, nät, arbetskläder, pensionsavgifter, semestrar och så vidare och så vidare. Så att jag undrar överhuvudtaget hur man kan överleva som matbud. Och när du var inne, Lasse, på det här med covid-tiden och pandemin, som ju var ett enormt uppsving för den här verksamheten och de här plattformsekonomierna överlag, så har vi ett exempel just från Sverige där Anders Teglund var, alltså, eller han är musiker, kompositör, förläggare, författare, och han såg ju att hans uppdrag sinade drastiskt under den här pandemin, så han tänkte att han måste ju också dryga ut sin kassa på något sätt, och då tänkte han att okej, han blir matbud. Och sen skrev han en bok om sina erfarenheter som heter Cykelbudet, som kom 2021. Och där skriver han just om det här som vi har varit inne på, att det här är ett väldigt fysiskt krävande jobb. Man har en app som mäter precis allt man gör. Alltså när man har fått en order, hur länge man väntar på maten på en restaurang, hur fort man rör sig till kunden, om man loggar in för sent och så vidare. Det här att allt mäts precis exakt vad man gör och hur man gör saker och ting. Och samtidigt som man behandlas som smuts. Alltså man är persona non grata. Folk skriker hotfulla saker efter en. En del kanske blir slagna och på olika andra sätt illa behandlade. Att man blir alltså verkligen inte respekterad. Men det som han ju noterade var ju att han som svensk bemöttes på ett helt annat sätt än hans kollegor. Och det här tyckte han ju var väldigt obekvämt på många sätt. Att han såg så tydligt den här skillnaden i hur han blev sedd och mottagen, så att säga. För det är väldigt ovanligt med så att säga inhemska matbud. Sen har han ju skrivit en uppföljare, kan man säga, som kom för några år sedan, som heter Slavdrivaren, där han blev kontaktad, en reportagebok, han blev kontaktad av en sån här dispatcher, som det heter, alltså en trafikledare, som i boken heter Dennis. Han har själv rötter i Iran. Och han sitter alltså i ett rum och chattar i realtid med de här matbuden runt om i landet som rör sig och som kanske har något problem och behöver hjälp med olika saker. De kanske inte hittar rätt adress och då kan han hjälpa dem med det. De kanske har fått punktering och så vidare. Men sen förutom att han hjälper så är han också en piska. Alltså han tvingar dem att göra saker och ting. Det finns till exempel numera så går det inte att tacka nej till en beställning som är inom ens zon, även om den ligger väldigt långt borta. Så de här matbuden, det är klart att om man ska plötsligt leverera en beställning som ligger 18 kilometer bort och vet att man bara får, i det här fallet då 40 svenska kronor för den här köran plus lite kilometerersättning, så är det inte så jättelockande, i synnerhet om det är rusningstid eller skitväder och så vidare. Så att han följer då den här Dennis arbete vid den här datorn och de diskuterar en massa olika saker. Sen varvar han också kapitelna med sådana texter om slaveri. För det här tycker jag också är intressant, det här, för att i olika forskningar och undersökningar så beskriver ju matbuden själva de här arbetsförhållandena som ett slags modernt slaveri. Och den här Dennis, han konstaterar också där att det känns ibland som att man bedriver någon slags slavfirma. Att de piskar de här slavarna åt ledningen. Att de här dispatcherna, de här trafikledarna, de är bödlar. Medan de här matbuden, de betalar med sitt liv, sin själ, sin tid, sin hälsa. Och att de här matbuden är fångna i ett slags sånt här utanförskap. Att de befinner sig i en sån här ständig väntan på asylbeslut, på pengar, ett annat liv. Deras framtidsutsikter är obefintliga. De lever i ständig fattigdom. De har väldigt få valmöjligheter att göra någonting åt sin situation, helt enkelt. Så att det här är en väldigt spännande och obehaglig skildring just inifrån den här matbudens verklighet från olika håll. Alltså dels den här konkreta verkligheten, men sen också det här mellanskiktet. De som befinner sig där mellan ledningen och verkställarna, så att säga.
och ledningen för de här matbuden, de är ju kända entreprenörer och såna, som man säger till exempel vara Finlands framtid, för att de skapar så mycket jobb och så här. Så det är en spännande spänning. Men det som jag tänkte på här när du, Marit, berättade om den här boken av Teglund, de berättelserna är inte riktigt de samma som kommer fram i den här dagboksutställningen som vi talar om, utan där är det mycket mildare. Mm. Där är de så där ganska nöjda på något sätt, men vill ändå få sin berättelse hörd. Och det där, det kan ju handla helt enkelt om att man inte vågar sticka ut som en bråkstake, medan den här svenska kulturpersonen ändå på något vis hade en annan position, en annan väg ut också, så att man på det sättet och inte behövde några asylbeslut eller vad det nu kunde vara, så att han mera kunde ta den här kritiska blicken. Men det är spännande, tycker jag, att den här utställningen i Helsingfors är rätt mild i sin kritik. Man anar att det finns mycket där under, eller mellan bilderna eller bakom bilderna, men inte kanske ändå så att man tänker att det är just slaveri det handlar om, utan kanske mer någon slags arbetsmarknad i obalans.
Ja, och jag måste nästan citera ett stycke ur den här slavdrivaren också, som handlar om det här gigarbete som det här ju faller under, sådana här tillfälliga uppdrag som man får, som skapar en sorts komprimering av tiden till ett ständigt nu. Denna minut, denna timme, detta arbetspass, denna arbetsvecka. Det är sällan den pressade gigarbetaren lyckas blicka längre fram än så. Tankar formas av det gigifierade tillståndet där allt handlar om kortsiktiga lösningar. Och det är på något sätt här som jag tycker den där essensen är i det här gigarbetets natur. Att man bara kan fokusera på nuet. Man har svårt att tänka bortom eller någon framtid eller några kreativa lösningar på ens situation.
Mm. Jag tänkte på det där fotot som du nämnde, Basse, också med den här mannen på enhjuling med den där motorcykelhjälmen på huvudet. Och jag tyckte det var en sån här intressant sån här krock just av det här, att det här. På något vis är det så här som jag föreställde mig att framtiden ser ut på något vis. Eller så här. Och nu är vi här. Och sen är det ändå, trots att det finns alla de här, på något vis, de här futuristiska mojängerna, så är det fortfarande, så handlar på något vis arbetslivet och livet fortfarande om de här ganska simpla, sinnliga sakerna. Just det att man ska föra någons mat någonstans, eller att man har en sån där låglöneklass på något vis.
Ja, men verkligen, alltså framtiden var ju ett löfte för oss när man på 80-90-talet, eller när man nu läste sådana futuristiska beskrivningar som barn. Någonting som skulle befria oss alla, vi svävar omkring på något vis. Lite som de här matbuden, men då tänkte man ju inte på att man svävar omkring och gör de här låglönejobben. Utan i den bilden var ju alla på något vis där fria och lyckliga och emanciperade på något sätt.
Ja, alltså det slog mig på något vis just med det här att när det är mycket tal om det här just hur AI och näthandel och på något vis sådana tekniska innovationer skulle minska behovet av arbetskraft, men så märker man just att det är inte helt sant, för att å ena sidan går folk liksom inte lika mycket till affärer och restauranger som de har gjort tidigare, men de beställer istället hem sina varor, och då behövs det just matbud och lagerarbetare och postutdelare istället. Så att det är snarare frågan om att ett kundbetjäningsjobb blir ett lagerjobb istället, och så flyttar det på något vis in i en sån här lagerbyggnad där ingen ser det, eller så kör man ut paket eller någonting. Och jag har förstått att också de här stora AI plattformarna som ju ska automatisera så mycket arbete, så de verkar ju sådär nästan magiska, de snurrar på av sig själv, men i själva verket så bygger de på ett enormt mycket sådär simpelt mänskligt kodarjobb där i bakgrunden, och att just det här intrycket vi får av någon slags sådär ett autonomt väsen som bara snurrar på där och får saker att hända på något sådär magiskt sätt, så dyker det bara upp ett paket där med det man har beställt utanför dörren. Men i verkligheten så är det mera människor som går runt där i kulisserna och bara får allting att funka. Det är bara osynligt för kunden.
Ja, de kallas väl för spökarbetare, ghost workers tror jag. Och det säger ganska mycket, tycker jag, att de är osynliga för oss i vardagen.
Ja, alltså kan man tänka på en film som just nu finns på Yle Arenan, Nomadland, som kom i början på 2020-talet och vann Oscar också. Frances McDormand i huvudrollen. där får man, hon jobbar alltså som någon slags sån här säsongsarbetare på Amazon, alltså det här företaget som grundades av Jeff Bezos, på tal om rymden förresten. Det där. Amazon börjar som en bokhandel men kränger alltså varor till världens alla hörn. Och det där. Hennes karaktär jobbar då i en av de här gigantiska lagerhallen, och det är otroligt anonymt. Hon packar pafflådor och fyller dem med sån här luftfylld plast som ska skydda varorna inne i paketen, och så går hon omkring i hallen och sen blir utan jobb helt och hållet och packar allt hon äger i en bil, och det där flyttar till ett sådant ställe där mycket amerikaner samlas och så att säga liksom fria från marknaden. Men det där, det som man ser i den här filmen är just det här lagerarbetet, och sen ser man de här människorna bakom arbetet, de här just osynliga för oss, och det är en väldigt varm och empatisk beskrivning av dem som ges. Och det som slog mig när jag tänkte på den här, eller slog mig när jag såg den här filmen, var att gamla socialistteoretikern Karl Marx, och han talar ju om hur arbetaren alieneras från sitt arbete eller från varan, och att det på något vis är varifieringen av allting, ett slags problem för det mänskliga samhället. Men man kan ju vända på det och tänka att det som sker nu för tiden är att vi konsumenter alieneras från varuproduktionen, och det tror jag att är ett stort problem, att vi inte just förstår hur allt som vi konsumerar tillverkas och vem som ligger bakom de här sakerna. Vi tror att vi kan klicka hem kläder från Bangladesh eller Kina och just volta hem mat och köpa möbler som någon har, som vi nog plockar ihop själva, men som sen har tillverkats i stora fabriker någonstans. Och just att tappa känslan för hur en vara fraktas tror jag är ett stort problem. Alltså vi har ju egentligen tappat känslan för den ren när vi irriteras på landsvägen om vi ska köra någonstans. Och det råkar vara en traktor där som fraktar någonting väldigt långsamt. Så då blir folk irriterade, och så brukar bönderna påminna om att men vem gör den här maten och vem fraktar den? Och vad skulle ni äta om vi inte skulle göra de här sakerna? Exakt. Alltså vi är till och med alienerade på sätt och vis från våra vägar. Vi tänker på dem som någonting som ska leda oss från punkt A till punkt B. Men de är ju till för en massa saker. Man gör jättemycket grejer kring vägarna. Yeah. Också det här, alltså det är så märkligt det här livet.
Ja, men sen, ja, allt det där faller bort när man är så full av det här, att nu ska jag ta mig till sommarstugan, eller det är på något vis det som är det viktiga här. Ja, jag tänkte på det här, just det här att hur saker blir osynliga för oss och arbete blir osynligt för oss. Så en av dem som beskrev det här var faktiskt George Orwell, som vi också talade om här i podden för några veckor sedan. Och 1937 så skrev han en sån essä eller ett reportage nästan, tycker jag det, som heter Down the Mine, som handlar alltså om arbetsvillkoren för gruvarbetare i de här brittiska kolgruvorna. Och det är ett sånt fruktansvärt slitsamt och farligt jobb som var hela grunden för att landet skulle gå runt överhuvudtaget. Och det som slog honom var just det där att hur osynligt det var för en vanlig människa som han. Att det där arbetet pågick bokstavligen under jorden, och en gång i veckan så kom det sen folk till hans dörr som fyllde på kollagret hos honom, och han beskrev det ganska roligt att det är som manna från himlen utom att man måste betala för det. Och sen när han då besökte de här kolgruvorna och såg hur de här gruvarbetarna arbetade där under jorden, så beskrev han det här att hur det kändes så förnedrande för honom på något vis som en intellektuell som levde på att skriva. För att han ställde så konkret inför den där insikten att det är bara tack vare deras fullständigt skoningslösa slit som han kan ägna sig åt sitt högstämda tankearbete på något vis. Han avslutade sen så här, jag översatte från engelskan, att när man betraktar deras arbete blir man varse om hur det är bara tack vare gruvarbetarna som svettar livet ur sig som bättre folk kan hålla sitt överläge. Du och jag och redaktören för The Times litteraturbilaga och diktarna och ärkebiskopen och kamrat X som har skrivit Marx för bebisar. Våra livs relativa anständighet vilar helt och hållet på de arma satar under jorden som nedsvärtade till ögonen och med strupen full av koldamm stöter sina spadar framåt med armar och magmuskler av stål. Det är på något vis en jättestark beskrivning det här.
Ja, jag kommer att tänka på den här tyska filosofen Hegel. Han har ett sånt begrepp som heter herre och slav. Och det handlar om en slags kamp mellan medvetanden. Alltså att herre blir herre genom att just bossa över slaven. Men slavens frihet går sen genom sitt arbete. Vilket också sen betyder att herren på något vis behöver slaven för att vara herre. Och det finns någonting i det här, tycker jag, att man på något vis, om man skulle inse hur alla i samhället är bundna till varandra och på något vis beroende av varandra för sin position, så kanske vi skulle kunna omvandla den här insikten till någon slags djupare respekt för andra människors arbete och vara också, och kanske arbetsvillkor och så vidare skulle kunna förbättras där, eller den här utsugningen i alla fall inte skulle vara så total. Men att det där, just den här tanken om hur vi är kopplade till varandra är någonting som jag tror att vi inte riktigt tänker på eller har med oss i vår självbild.
Mm. Men då, för att komma alltså tillbaka till det här fotografiet som form, så du nämnde bara den här Susan Sontag, och hon har en berömd essäsamling som heter On Photography.
Ja, och den finns faktiskt i ny svensk, eller rätt ny svensk utgåva, så att det där, jag plockar upp den i något skede, och det där, hon skriver om fotografi väldigt, väldigt kritiskt. Den första är sen skriven på 70-talet och den andra på 2000-talet innan hon dog. Och det där, på 70-talet så går hon åt fotografier hårt. Hon kallar det för mjukt mord som berövar alla inblandade någonting. Kanske sitt sammanhang och sin mänsklighet. Alltså, att någon blir fotograferad, det tar någonting bort av dem, men också när jag tittar på det så tar det bort någonting av mig också. Så det här är ju drastiskt. Och det där. Hon säger själv att hon som 12-åring 1945 så förintelse fotografier i en bokhandel, och det här skakar om henne så mycket att hon kunde dela upp sitt liv i ett före och ett efter. För att hon såg de här fruktansvärda bilderna från något av koncentrationslägren och tänkte att insåg att hon kan inte göra någonting för att stoppa det mer. Så det var på något vis blev helt maktlös av att se det här. Så där som en intressant detalj i det där. Sen när hon kritiserar bilder som mera påminner om de här Volt och Fodora och andra cykelbuderna, så det där, på 1930-talet fanns det en sån här fotograf som heter Dorothea Lange som arbetade på myndigheten för fattigdomsbekämpning i Amerika och åkte runt och fotograferade utarmade jordbrukare. Och jag tror att många har sett de där bilderna sen.
De är ju alltså, jätteberömda, sen man ser dem, de här.
Ja, det kan till exempel vara en sliten mamma med bisterblick som sitter och röker med sina barn och så vidare. Och det är såna amerikanska jordbrukare som är utfattiga alltså. Och minen är bister, ljuset och kompositionen är rätt och man liksom ser utsugningen. Och det där, Susan Sontag kritiserar de här fotograferna just för att det som man sen visar upp är det som man åkte ut för att fota från första början. Man hade alltså en idé om vad man ville visa. Det betyder inte att det inte skulle finnas en utbredd fattigdom, men att det finns något estetiserande i fotografi eller fotografi som konst. Det lyckas inte visa den verklighet som man hoppas på. Sen på 2000-talet så var hon mindre kritisk. Hon förstod att vittnesmål från krigerna i Vietnam eller Sarajevo och så vidare var viktiga att se. Nakna barn i ett napalmregn till exempel. Det där. För att summera, så de fördelar hon då ser med att fotografi efter mycket kritik är att det uppmanar en att lyssna, tänka på och fundera på makten som orsakar det som man ser. Alltså. Och sen säger hon att man förstår också om en människa är kapabel att göra mot andra. Okej, det här handlar om krig, så det är inte lika dramatiskt kanske som den här matbudsutställningen, men ändå de här budarna önskar alltså att bli sedda, uppfattas som medmänniskor, inte bara som någon som har vissa roller i samhället. Och på det sättet tänker jag att den här om fotografi ändå kan ge lite redskap för att också ta sig an en sån här ganska enkel utställning om matbud, för att man just kan reflektera kring de här sakerna som vi har gjort här i det här samtalet. Vad vårt sätt att leva, våra bekvämligheter, vår livsstil utsätter andra människor för, hur man ska kunna förbättra arbetsvillkor, men också hur det kommer sig att varje samhälle på något vis genererar den här typen av underklasser i alla tider. Så det där, ja, sådana saker, det finns mycket i fotografiets teori som hjälper en att så där avkoda de fotografier man ser i sin offentlighet just nu, tycker jag.
Mm. Tror du det finns en risk då att man håller på att konstruera ett sånt offernarrativ kring matbuden som kanske inte stämmer, helt enkelt?
Nej, det är svårt. Alltså. Det är ju hårda ord det här att just tala om modern slaveri och så vidare. Men jag tror inte att de vill bli uppfattade som offer, utan jag tror att de vill uppfattade som människor som gör ett gott jobb som möjliggör någonting i vår livsstil som vi också vill ha. Nu talar jag om dem och det är lite sådär knepigt rende. Men jag tror att det finns någonting där i att... Men jag tror att det finns en fara i att göra människor till just offer eller slavar. För att då blir de på något vis sådär freaks. De blir liksom annorlunda gjorda. Utmaningen är att då se människan i de här rollerna och det går kanske just via att förstå lite om deras vardag och går via möten och liksom så här beskrivningar om ja, hur dagen kan se ut och det där. Det tycker jag är en bättre sak än det att man bara talar om någon slags slavar eller offer i oändligheten. Det är klart att oförrätta måste man ju kunna kalla med sina rätta namn.
Mm. När jag var och lyssnade på en diskussion som man hade där på Hotell- och restaurangmuseet i samband med att man öppnade den här utställningen och då konstaterade den närvarande koordinatorn för matbuden i Finland att det som matbuden efterlyser är hygglig inkomstnivå, trygghet och säkerhet på många olika plan. Alltså det handlar om att vara trygg under och säker under körorna och också det där att man inte kan mista jobbet hur som helst och så vidare. Och jag tycker att det är helt rimliga krav alltså, som en anställd kan ställa på sin arbetsgivare.
Mm.
Så att man får ju hoppas att det sker förändringar rent konkret.
Jag kommer att tänka på en sak som jag sa någon gång på jobbet för kanske 15 år sedan att jag vill inte köpa hem några städtjänster eftersom jag inte tycker att någon annan människa ska komma och städa mitt skit. Det hade lite att göra med den här pigdebatten tror jag som pågick i Sverige på den tiden. Och då sa vår gamla kollega Kristel Pettersson någonting om att de här människorna som till exempel då städar, att de sätter mycket heder i sitt arbete och yrkesstolthet och skicklighet och att någonting i min kommentar inte fånga in det där. Och det tror jag att det är en viktig sak att man måste förstå att människor må det sen handla om matbud eller att jag jobbar i olika slags sådana serviceroller. Så det är inte bara liksom något skitjobb som någon gör utan det kan vara något som man sätter stor heder i att göra sitt jobb ordentligt. Om man förstår varför det här jobbet är viktigt, kanske på bättre sätt än de människor som så att säga, konsumerar det här jobbet. Så den här frågan om respekt och förståelse och hur den kommer in, så det är nog också en nyckel till tycker jag, att tala om arbetslivet idag. För att det är jättelätt att just se ner på olika jobb. Och den här, just det här begreppet skitjobb som jag använder, det har ju också varit jätteomdebatterat. Där man så där samhälleligt nästan definierar att det finns liksom en mängd skitjobb som någon nu måste göra. Och sen brukar politiker ibland säga att alla jobb är viktiga och sådär, det finns inga skitjobb. Men det är ju intressant när man tittar just på hur man behandlar vissa roller just i termer av omöjliggör liksom hederliga kollektiva avtal eller skäliga arbetsvillkor, utan man går med på att det finns olika slags prekariat och annat. Ja, omänskligt helt enkelt.
Mm. Jag tänkte så här avslutningsvis nämna Vilhelm Moberg, den här fantastiska svenska författaren. Så han skrev en bok som heter Min svenska historia som utkom 1970 och är på något vis där ett stycke så där ganska typisk folkhistoria. Det är på något vis när man börjar den här epoken när man börjar få upp ögonen för att historien är inte bara kungar och furstar som krigar och har sig utan det är också vanligt folk som brukar jorden och de borde ju synas i historieskrivningen också. Så han vigar alltså det första kapitlet i den här boken Min svenska historia till trälarna under vikingatiden. Och vikingarna var ju i första hand alltså slavhandlare. De rövade bort människor och sålde dem eller tog dem till trälar och så här. Och han talar om vilka spår det satte alltså i språket eller hur det syntes i språket. Han skriver så här att samhällets syn på trälen är uttryckt i det nordiska fornspråket där trälen hade den neutrala beteckningen man, vilket betyder människa som ting, i motsats till det maskulina madr, vilket betyder människa som enskild individ. Och som jag på något vis förstod det så är det så att den här passiva verbformen i svenskan, att man gör något, så det anspelar alltså inte på att det är man som gör det, utan på att en träl gör det. Så att man gräver ett rike, man vallar fåren, och det bara blir gjort. Och det är ju på något vis det yttersta osynliggörande i språket.